Ja, vi fick liksom inte plats med någon talarstol idag. Men det hade väl å andra sidan inte Maria från Magdala heller när hon kom till lärjungarna med budskapet. Och jag vill fortsätta att läsa där Gustav slutade, ännu några verser ifrån Johannes 20. På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem: frid var det med er. Sen visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa till dem igen: frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sände jag er. Sedan andades han på dem och sa: ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. En av de 12, Thomas som kallades tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa till honom: vi har sett Herren. Men han sa: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida, tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sa: frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas: räck hit ditt finger. Här är mina händer. Stick ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro. Då svarade Thomas: min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. Amen. Livet vann, dess namn är Jesus. Vad är murar, vad är gravar? Oh happy day when Jesus washed my sins away. Det är inte någon stilla försynt glädje i påskens sånger och salmer. Det är en glädje som spränger alla gränser. Och precis som Gustav förut sa, så är det också i påsksalmerna att det är ett ord som är särskilt frekvent. Och det är ordet halleluja. Och ändå, när vi ska fira påskdagsgudstjänst, så blir det inte sällan lite som det blev i början idag. Lite tveksamt. Det är inte riktigt som på en kokande fotbollsstadion när rätt lag gör mål. Och det är inte heller som när Bruce Springsteen drar igång en konsert. Det är lite tveksamt. Och det kanske inte handlar bara om logistik. Att man inte alltid får ihop barn och påskliljor och vuxna och alltihop det där på en gång. I förra numret av Sändaren, som ju är vår kyrkas husorgan, så hade de 3 tilltänkta kyrkoledarna för den nya kyrkan som håller på att växa fram, där missionskyrkan är en del. De där 3 hade skrivit en gemensam påskkrönika, hur de nu hade burit sig åt med det. Men alla 3 hade i alla fall skrivit under. Det kändes ju lite tryggt för framtiden. Och det var en sak där som jag kände mig lite träffad av. De skrev faktiskt så här: många av oss förkunnare har nästan lättare för att predika på långfredagen. För vi har fler bilder av lidandet. Det finns det gott om i den här världen. Men vi har liksom ingen erfarenhet av att den som har varit död får liv igen. Därför kan vi stå lite handfallna. Och kanske att det inte bara gäller förkunnare, som något tappar målföret, utan lite vi alla. Så visst är vi glada, men vi dansar ju inte direkt i bänkarna. Och nu får jag ju medge att jag inte direkt den som drar igång sådana yttringar heller. Men det är lite tveksamt med den där explosiva glädjen. Kan det ha någon orsak? Förutom att vi nu är ganska stadgade nordbor i Mellanmjölkens land. Ja, kanske är vi släkt med Thomas lite till mans. Och det är absolut inget att skämmas för. Jesus själv säger vid ett tillfälle när han talar om tro och lärjungaskap: innan du bygger ett torn måste du sätta dig ner och beräkna kostnaden så att du vet vad du har som krävs för att bygga det här tornet färdigt. Det är på något sätt den genomtänkta tron, den som har brottats en del, som är hållfast när det verkligen gäller. Det kan löna sig, om man får uttrycka det så, med ett ärligt tvivel för den som verkligen vill tro. För det ville nog Thomas. Annars hade han inte stannat bland lärjungarna. Men att han var kvar där tror jag handlade om ett enda rop: Gud, jag missade när han kom. Men kommer han en gång till, då ska jag absolut vara där. Och så brukar man ibland säga så här: Thomas var den som vågade uttrycka sina tvivel. Han nådde därför längst in i mysteriet. Han fick röra vid Jesus sår. Och sen nådde han allra längst bort med evangeliet. Han kom ända till Indien. Paulus tar upp det där på sitt sätt, med att man måste beräkna kostnaden när man ska bygga ett torn. Man kan inte sväva på målet när det gäller tron på Jesu uppståndelse, om man vill vara en kristen. Och det finns ett kapitel i Bibeln som förutom påskberättelserna i evangeliet särskilt då tar upp det här ämnet. Och det är det Paulus skriver i första Korintierbrevet 15. Där börjar han med att berätta: det finns många vittnen till Jesu uppståndelse. Och han säger ungefär så här: först var det Petrus som såg honom. Sedan visade sig Jesus för mer än 500 anhängare på en gång. Och allra sist, säger Paulus, fick jag se honom. Och så lägger han till: de flesta som såg honom är döda, men många lever kvar. Så när Paulus skrev detta, fanns det verkligen de som kunde träda upp och bekräfta det han säger? Och då går också Paulus in i den djupare teologin kring detta. Och jag ska inte göra någon lång utläggning, men jag ville låta dig höra precis det Paulus skriver. Han skriver så här i första Korintierbrevet 15: om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös. Och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den första av de avlidna. Det eftersom döden kom genom en människa, kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så skall också alla få nytt liv genom Kristus. I veckan gick en väldigt intressant dokumentär, brittisk tror jag den var, på TV, som berättade historien om Jesus. Och det var liksom en spelfilm i bakgrunden. Och så var det väldigt skickliga teologer som kommenterade. Bland annat en välkänd teolog som heter Tom Wright. Och han berättade nästan trevligt om detta, det största av allt. Han sa ungefär så här. Även på den tiden var det så att de döda var tämligen döda. Det hände inte så ofta att den som hade dött poppade upp i stan efter ett par dagar. Det var lika otänkbart då som det är för oss idag. Och med det som bakgrund, när man sen konstaterar att alla de första, utom Judas som själv tog sitt liv, alla de andra lärjungarna led martyrdöden, och sen följdes de av tusentals och åter tusentals andra som gav sitt liv för tron på Kristus. Och både duktiga teologer och vanliga bibelläsare är ganska överens om detta. Det är inte rimligt att tro att den eld som tändes i Jerusalem och som sen har haft en sån oerhörd spridning över världen, att den skulle ha uppstått och fortsatt brinna om den inte hade syresats av något totalt omstörtande, som att Jesus Kristus dog och uppstod igen. Och så kommenterade också Tom Wright i den här dokumentären det som är välkänt, att stilen i berättelserna i evangelierna om Jesu uppståndelse inte liknar legender från samma tid. Det är snarare något andlöst självande, som en nyhetsrapportering, som ett vittnesbörd från den som verkligen såg. Till exempel står det om kvinnorna som kom till graven och fann stenen borta, att de darrade och var utom sig och inte sa någonting till någon, för de var så rädda utifrån det de hade fått se. Och så står det i ett annat evangelium, när Jesus kommer till lärjungarna, att de av idel glädje och förvåning faktiskt inte kunde tro att det var han, förrän han tog en fisk och ett bröd och åt i deras åsyn. Och sättet att beskriva detta är inte en legend. Det är snarare det andlösa inför det otroliga som ändå är sant. Att vi är släkt med Thomas kan vara en orsak till att vi inte riktigt vet hur vi ska jubla en sån här dag. Jag tänker att det kan finnas en annan orsak. Och det är hur vi har det i våra liv. Från det att man blir 40 ungefär och fyller jämnt framåt några gånger, så är det ganska vanligt i vårt land att man önskar sig inte en sak utan en upplevelse. På ett sätt är det något fint, och samtidigt så vittnar det ibland, tycker jag, om att det är inget riktigt som berör mig längre, som tar tag i mig. Det måste vara något häftigt om jag ska spärra upp mina ögon en gång till. Det är som att vi är rätt så mätta, och samtidigt någonstans är vi ganska tomma. Maria var knappast mätt. Hon var absolut ingenting. Hennes liv var ingenting när Jesus var död. Inga vänner kvar, ingen värdighet, ingen mening. Totalt nattsvart mörker. Och sen blir det fullt ljus. Och då kan man komma med den där lite gamla frågan. Jaha, så det är så. Det är bara de som har det sämst. Det är de nedersta. Det är de som jublar en sån här dag, för de har inte så mycket annat att glädja sig åt. Nej, jag tror inte att det är så. Men jag tror att man behöver känna någon slags törst för att upptäcka. Här är det djupa livets källa. Och jag tror att Maria var törstig. Och jag tror att Thomas var törstig. Men jag tror faktiskt också att Pilatus var törstig. fast han hittade inte riktigt orden att uttrycka detta och visste inte hur han skulle få tag i det. Men så tänker jag till sist att det finns, kan finnas en tredje orsak, om ni nu har räknat, att det där jublet inte riktigt kommer loss. Det är Jesu totalt enastående seger. Det är ju inte så att han vann och så kom jag tvåa och ni kanske kom trea. Det står så här i Uppenbarelseboken om när allt en gång ska fullbordas. Bara en ska vara hög den dagen. Och så är det redan nu. Det är bara han. Och det gör liksom att man kan inte stå med armarna i kors när ljuset går upp och säga aha, ha, så det. Man kan egentligen bara göra som Thomas. Man kan bara falla ner och säga min Herre och min Gud. Och vi är inte så vana vid att göra så. Men om bara en är hög och det är Jesus, så är det han som föddes som ett hjälplöst barn i Betlehem. Det är han som är det slaktade lammet som utgavs för alla. Och därför skulle jag vilja försöka sammanfatta det jag åtminstone ville säga ungefär så här. Tvivel kommer och går. Men förr eller senare kommer han som bara stod där när det inte fanns några möjligheter kvar och sa Maria. Förr eller senare kliver han genom de stängda dörrarna. Jag citerade en gammal sång när jag var på RPG, vårt äldrearbete i onsdags, och gjorde en påskvandring med vännerna där. Och jag bad lite om ursäkt för den lite dåliga poesin i den här sången. Jag är känslig för sånt. Och ändå så har den sången lite levt i mig i veckan. En del av er kanske kommer ihåg den. Kom inte och säg att Gud är död. Han lever i mitt hjärta. Kom inte och säg att Gud är död. Han ger mig bönesvar. Han frälst min själ. Han allt gjort väl. Och kraft han ger var dag. Kom inte och säg att Gud är död. Jag talade med honom idag. Och om det är stor poesi eller mer pekoral, så är det likväl sant att det är där det blir uppenbart. I försöken att tala direkt med honom som en gång var död. Och i sökandet efter ett svar från honom. Vi får vara de vi är till natur och temperament. Och det är gott att det är så. Men ingen behöver hålla tillbaka glädjen över detta. Att dödens udd är bruten. Att Jesu far är vår far. Och att Jesus, som det står, genom sin död gör till slut dödens herre, djävulen, maktlös. Och en sak kan vi veta. Den glädjen kan aldrig ha någon bismak. Den kan inte gå över i något annat som inte känns så bra. Därför att den har bara en källa. Och det är kärleken som aldrig söker sitt. Till sist, minns ni vad vi sjöng i en psalm för en liten stund sedan? Ganska märkligt att vi sjöng med, kan man tycka, när orden är så här. Jesus dog, då dog vi alla, halleluja. Det kan låta som att det inte var så mycket att säga halleluja till. Men det är kanske det. Jesus dog, då dog vi bort ifrån tanken att vi skulle kunna rädda oss själva och världen i egen kraft. Vi överlämnade åt honom. Och då kan vi också sjunga Jesus uppstod, också vi uppstår då till evigt liv. Och så sjöng vi i samma fina strof att detta hände för att vi ska utge oss för andra. Och det är lite märkligt i de ord jag läste som inledning till detta. Direkt när Jesus har visat att det är han, att han lever, så säger han: som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Och kanske är det där, när man på något sätt, hur valhänt det än sker, går med budet vidare, att det är inte kört, döden är inte slutet, som glädjen på något sätt börjar bubbla inifrån. Och därför, om än vi inte så ofta gödslar med det ordet, så finns det inget ord som passar bättre just idag. Så vi kan gärna öva oss lite försiktigt. Det där ordet, halleluja, halleluja, halleluja. Amen. Vi lyssnar till musik. Ska jag överlämna musik?